Ja, men vilken match vi fick se igår i OS-finalen i Milano, Santa Giulia Arena, där USA till slut fick klä sig som olympiska mästare efter 2-1 i förlängning mot Kanada. Vilket drama det var, Hampus, i OS-finalen.
Det var det verkligen, Peter. Jag har försökt tänka tillbaka på matcher jag har sett och upplevt, oavsett om det har varit på tv eller på plats. Så det här är nog faktiskt den bästa matchen jag har sett på tv i alla fall. Jag vet inte, det är svårt att... Nej, det var någonting alldeles extra. Du och jag var ju på plats för Four Nations förra året och såg ju den fantastiska finalen live. Och jag vet inte hur det var för dig, men det är ändå lite av en annan grej när man är där i en yrkesroll. Du vet, man har sin kostym på, man ska inte jubla på pressläktaren, man fokuserar kanske på vad man ska skriva om efter eller vilken spelare man ska intervjua. Det blir en annan upplevelse på något sätt. Nu skulle jag visserligen skriva om matchen, men det var på något sätt en ren sån här... Jag vankade fram och tillbaka. Jag stod upp, jag hoppade. Jag tror jag hade 3 gruppchattar igång med, när jag skrev med folk fram och tillbaka. Liksom. Det var... Wow! Vad var din upplevelse?
Ja, men säkert många med dig. Jag såg också matchen. Ja, men absolut... stående under förlängningen i alla fall. Men det är fascinerande att se så här, två sådär bra lag spela hockey på den nivån som de gör i 61 minuter och 41 sekunder. Det är inte ett dåligt byte på hela matchen, skulle jag vilja säga. Och sen att det slutar med amerikansk seger i stort, kanske inte det resultatet som hade varit mest rättvist.
Nej.
Sett hur spelbilden var, ni som har sett matchen, ni vet ju också att Kanada hade ju flest målchanser och stoppades väl av lite stress och en otroligt het Connor Hellback.
Ja, nej, det var ju alltså, sett till de klassiska expected goals och så vidare, så var det väl egentligen inget snack om saken att Kanada var det bättre laget, men hockey är hockey, och speciellt i en sån här match där en match avgör, där små insatser kan göra skillnad, så det vore inte första gången en målvakt stjäl en match. Men båda lagen har ju haft otroligt bra turneringar, de har haft såna här stora ögonblick på vägen, och just bara sett i finalen så var väl Kanada det bättre laget, men det var inte som att USA på något sätt var oförtjänta vinnare.
Vi ska prata om båda de här lagen i lite mer detalj. För ni lyssnar ju på det 12:e avsnittet av Längsserien, för officiell podcast för nhl.com/gsv med mig, Peter Ekholm, och Hampus Duvefelt. Ska vi ta mästarna då och gå igenom USA, varför de vinner den här turneringen egentligen? För förlorade i finalen i Four Nations förra året, ja. Kändes som numret mindre än Kanada. Då kom in till den här turneringen med ett spännande lag, där till exempel eller guldhjälten Jack Hughes en roll i fjärde kedjan. Bill Guerin byggde laget efter personligheter, har han ju sagt. Och, det finns stjärnstatus i det här laget, men det var ändå så här, okej, det är inte lika stjärnspäckat som Kanada.
Nej.
Men allting har ju verkligen fallit på plats för amerikanerna, känns det som, ju längre den här turneringen har gått.
Ja, det är roligt att säga det med Guerin där. Han hade väl något fantastiskt. De har ju en tendens att leverera bra citat, amerikanerna, och Guerin är inget undantag. Han hade väl något citat som sa väl att liksom, ja, men de byggde laget kring personligheter, och det finns whiskydrickare och det finns mjölkdrickare, och det är många whiskydrickare i det här laget. underförstått vad han menar med det, men det var liksom, USA har varit, de har verkar ha haft en sån otrolig lagsammanhållning. De verkar ha haft liksom de har njutit av att liksom bo tillsammans så tätt in på varandra i OS-byn. De har liksom varje sekund av den här upplevelsen verkar ha varit något som de har tagit till sig av och liksom stärkts av. Man såg rubrikerna i början av turneringen när Kanada, ja, men de skulle flytta ut ur OS-byn för att kunna ladda bättre på sin hotell och så. Och det är ju, alltså, det är de väl i full rätt att göra, men det blir ju ändå en liten kontrast mot amerikanerna som snackar om att, alltså, det har varit typ bästa upplevelsen i deras liv att bara ha bo i studentkorridorer igen, typ, och bara umgås med varandra. Så starka karaktärer, en otrolig lagsammanhållning och väldigt tydligt definierade roller. För de tog ju med spelare som, ja, men JT Miller och Vincent Trocheck, och de valen har ju varit kritiserade. Det har ju spelare som Jason Robertson har lämnats utanför, Cole Caulfield, och frågetecken har varit liksom, om man kan det här amerikanska laget verkligen matcha Kanada liksom skill for skill, och det har de väl inte kunnat, men de hade någonting annat.
Ja, och sen just Miller och Trocheck som du nämner där är ju ett bevis på att de gjorde, var helt rätt uttagning. Det är ju deras boxplay. De släppte in ett enda mål på hela OS-turneringen. Och just de här rollfördelningarna som du säger, Jack Hughes var vi inne på innan, han tog en roll i fjärde kedjan, spelade inte mycket mer än 10 minuter per match egentligen. Men oj vad framträdande han var i lägena när han behövdes som mest, även offensivt. Sen har ju också USA haft ett målvaktsspel som har varit helt fantastiskt från Connor Helleback. Han har ju stått 5 matcher i turneringen. Swayman stod väl en, va? Tror jag. Och just Helleback, det där är ju intressant på något sätt. Det är ju en målvakt som har varit världens bästa i flera år. Han har prenumererat på en topp 3-plats i Vesina och vunnit ett par stycken. 2 rad var till och med. Och vann ju Hart Trophy också här för förra året igen? Säsongerna går lite ihop i huvudet ibland.
Ja, de gör det.
Men har jag aldrig lyckats egentligen när det har gällt som mest. Nej. Alltså just den i kapslutspelet. Där har ju Helleback inte varit en målvakt att lita på alltid för Winnipeg. Men nu helt plötsligt kliver han fram, spelar bra mot Sverige, stoppar ju väldigt många farliga skott där i kvarten. Spelar bra i semifinalen och är helt briljant i finalen. Jag är lite nyfiken på vad en sån här insats från honom kan göra för hans psyke och för Winnipeg i framtiden. Alltså nu har han bevisat att han kan spela i de här avgörande matcherna och storspela. Det ska bli väldigt spännande att se när han flyttar över det här spelet till Winnipeg sen. Om de nu skulle mirakulöst vända på säsongen och ta sig in på slutspelsplats. Men just det där trygga målvaktsspelet, det måste ha gjort mycket för USA i grund och botten.
Ja, han var ju verkligen, han utsågs ju till välförtjänt till turneringens bästa målvakt och hyllades ju av egentligen alla spelare som intervjuades efter finalsegern då.
Ja.
Och jag vet inte, jag tror att det är någonting vi gör utifrån ganska ofta, att vi liksom målar upp en bild av vem som är en vinnare och vem som inte är en vinnare. Ofta utifrån, ja, det är såklart att det är svårt att titta på Hellbacks insatser i Stanley Cup-slutspelet och säga att ja, men, det här är en kille man kan lita på när det hettar till. Men någonstans finns det ändå ett argument för det här, att om man sätter bra spelare i bra positioner och lyckas tillräckligt många gånger så kan man få fram vinnare på så sätt också. Alla är liksom inte, det finns ingen så här vinnare som bara kommer in som 18-åringen och är den perfekta vinnaren från start. Till och med Sidney Crosby har förlorat finaler. Nu menar jag inte den här finalen kanske, men som en Stanley Cup, han vann, förlorade en Stanley Cup-final innan han vann. Så vinnare tror jag skapas, de föds inte. Och jag tror att Helleback, Winnipeg har väl kanske inte den roligaste säsongen i år, men det här kan nog göra mycket för honom. Och jag tänker också på en sån som Mitch Marner, som har visat egentligen i alla båda de två senaste turneringarna med Kanada, Four Nations och nu i OS, att han liksom kan kliva fram i de stora ögonblicken Det kan säkert göra mycket för honom och hans både för hans rykte men också för hans liksom interna så här, ja, men jag vet att jag kan nu när det väl vankas Stanley Cup slutspel. Men för att återgå till målvaktsspelet så absolut inget snack om att USA hade det bästa målvaktsspelet i turneringen. Sen var ju Binnington för Kanada jättebra och liksom levde upp till sitt rykte att vara som bäst i de stora ögonblicken, men den här gången så räckte inte det.
Nej, det gjorde inte det. En liten parentes med USAs målvaktsspel också. Det var ju kanske det bästa på pappret också innan turneringen. Och det var ju ganska öppet vem som skulle stå med tanke på att Hellback varit skadad i under säsongen här och missat en del matcher. Men Sullivan och company gick på Hellback från start och höll i det. Så det, kontinuitet betalar också av sig.
Det var ju för båda lagen, visst? Alltså både USA, ja, absolut. Och Kanada.
Binnington, och Binnington hade, det var ju bestämt sedan 358 dagar innan OS startade enligt John Cooper att han skulle spela Binnington. Så att,
på tal om citatmaskiner.
Ja, exakt. Backsidan också, USA, Quinn Hughes, lysande hela turneringen. Vinner ju poänglingar för backar. Zach Werenski tyckte jag, man ser hans storhet. Man ser kanske inte alla Columbus matcher under säsongen, men här ser man ju hur skicklig han är i de här matcherna i OS. En sån som Charlie McAvoy tycker jag har satt avtryck på mig med tanke på hur han har spelat fysiskt. Han missar ju en del av Foundations på grund av skada och sådär. Så han fick lite revansch också nu och var en nyckelpjäs i det här amerikanska laget. Och vi har redan varit inne på forwards. Där finns ju, ja, du vill prata mer backar så får du gärna göra det.
Ja, nej, men jag tänkte på, det är ju värt bara att spinna vidare på det du sa att McAvoy missade Four Nations-finalen, men det gjorde ju, Quinn Hughes var inte heller med i den turneringen, så att USA var ju på något sätt de var ju ganska försvagade i den turneringen.
Ja, det var de faktiskt.
Och nu i den här turneringen så är det Kanada som kommer in försvagade utan Crosby och utan ytterligare två av sina initiala uttagna centrar i vad heter Braden Point och Anthony Cirelli. Så att det spelade nog in. Det var nog säkert delvis en faktor. Men jag tyckte man märkte att USA hade den bättre backsidan generellt liksom. Makar är väl kanske den bästa backen i hela turneringen, men back nummer 2, 3, 4, 5 någonstans, sett till resten av NHL, tillhörde USA. Alltså spelare som Werenski, som Hughes, som McAvoy skulle vara med där. Så Makar, han drog ett tungt lass för Kanada, och jag tyckte man märkte det i finalen, att nu klev han ju fram och gjorde ett mål. Men han var också syndabock vid egentligen båda målen för USA. Så att, kanske lite otacksam roll för honom att liksom vara egentligen den enda renodlat puckflyttande backen i Kanada.
Lite så, faktiskt. Och det är många som har satt frågetecken kring Kanadas backsida också i den här turneringen. Vad klickade inte för Kanada? Vad var det som gjorde att de inte riktigt... alltså, egentligen... Ser man till matchen igår så är det ju de missade lägena som gör att Kanada inte vinner.
Ja.
Vi har ju Hellebacks räddning med klubban där på mållinjen.
Den är otrolig.
Och vi har McKinnons avslut från utsida stolpe. Celebrini skjuter ju 3-4 skott som mycket väl hade kunnat slinka in. McDavid hade ett friläge där.
Alltså jag är fast vid McKinnons öppna mål där som har missat.
Alltså, sitter de så vinner Kanada den matchen. Ja. Så är det bara. Det är ju det som... som fallerar för Kanada. Jag missade målchanser. Sen kan man ju diskutera i Kanada bredden på den offensiva produktionen. För att
men jag är nyfiken på att höra din take där. Jag har någon spaning där, men jag vill gärna höra din take först, vad du tycker om laget.
Var inte McDavid, McKinnon eller Celebrini då på isen, så då var det ju svårt för Kanada att skapa chanser framåt. Marner kändes som att han kunde dra sin kedja riktigt i finalen och i de viktiga lägena. Jag tror Crosby saknades väldigt mycket i att få liksom harmoni i kedjorna offensivt. Och ja, men kanske att det blev lite baktungt på spelare som hellre spelar grindhockey än att spela offensiv hockey. Så det, Mark Schaefer saknades kanske. Mm. Conor Bedard kanske saknades som en reservspelare. Så att det är väl, ska Kanada se sig själva speglarna och tänka till inför World Cup 2028 som vi hoppas att det blir, så är det kanske att få med lite mer offensiv bredd så att inte det bara är 3-4 spelare som måste dra i målproduktionen.
Mm. Och det är så, jag håller med dig. Jag håller med dig. Men det är så, vad ska man säga? Det är så hårfint för att Kanada är det bättre laget i finalen. Och vinner de den här matchen så är ju inte det, det är ju egentligen inte konversationer vi sitter och har nu då. Alltså så här, ja, men hur, vad hade Kanada kunnat göra annorlunda? Men nu blev det inte resultatet. USA vann och då, ja, men då måste man ju ställa sig frågan. Alltså, då måste man ju göra en efterturneringsanalys. Bara, men vad hade vi kunnat göra annorlunda? Ja. Men det, jag tycker att det är svårt i de här. Men både i Four Nations, alltså vad gjorde USA för efterturneringsanalys efter Four Nations? De var ett skott ifrån. Det var ju övertid där också.
Oh.
De kom ju tillbaka det egentligen med samma lag. I och för sig la de till Hughes och Thompson, va? Tage Thompson.
Ja, oh, exakt. Så, exakt.
Så de tog ju lite mer skill kanske. Men det var ju väldigt... Lite var det väl ändå att de kastade samma sak mot väggen igen och den här gången lyckades det.
Ja, lite så.
Men jag tyckte man märkte... En spaning jag har det där. Ja, nej, för att... Jag tyckte att det framgick med viss tydlighet där i finalen. Och det här är väl ingen spaning som jag är unik om. Det har väl säkert skrivits och snackats om det tidigare. Men även i övertiden där så... Det var någonting med att de här största kanadensiska stjärnorna, McDavid, MacKinnon, McCarr. Jag tyckte man det nästan gick att ta på, nästan gick att känna som de skickade ut, att de kände pressen att de var tvungna att göra det. Är du med hur jag menar? Att,
ja, men jag tror också se, det.
När MacKinnon fick pucken och varvade igång, liksom, han tänkte, han var ganska enkelspårig, liksom, nu ska jag göra mål. Och McDavid på övertid där, han gick en mot tre, två tillfällen. Mm. Och McCarr under ordinarie tid, han gör ju ett mål, men dessförinnan så körde han ju liksom typ 2-3 solorusher, drog en utvisning och var ju så här. Jag tyckte McCarr var riktigt bra utöver sina missar, men det var verkligen så här, man kände att nu måste jag ta tag i det. Och jag tyckte att det var genomgående för alla tre av Kanadas största stjärnor, och jag fick inte den bilden av någon av de amerikanska storstjärnorna egentligen, för jag tyckte inte att Matthews utmärkte sig inte jättemycket. Bröderna Kachuk utmärkte sig inte jättemycket. Det var på något sätt så här, ja, men alla bara gjorde sitt och inte mer. Och väntade på sin möjlighet på något sätt. Och det är väl kanske inte en hållbar taktik liksom för ett lag för all framtid. Men då kommer vi tillbaka till det här med lagsammanhållning och lagbygge och... Det kändes verkligen som det amerikanska laget var byggt utifrån att, ja, men det spelar ingen roll vem som gör det. Någon kommer göra det så länge vi hänger i tillräckligt. Och den känslan fick jag inte från Kanada.
Nej, jag håller med dig. Det känns som det låste sig lite för vissa håll på kanadensiska spelare. Under de avgörande lägena igår. Så att jag, en bra spaning, jag håller med dig.
Kul!
Vi pratade faktiskt om det innan. Innan sändningen här med en bekant som var inne på samma, att de försvann lite i sadden. Så ja, lite så var det ju.
Och där hade väl en sån Crosby kanske kunnat göra skillnad, liksom att kom igen grabbar, nu vi spelar inte för oss själva här, utan liksom, det måste inte vara du som gör det. Det räcker med att du kanske bara tar upp pucken i zon och väntar in en kompis. Liksom.
Men ett mäktigt slut på en mäktig hockeyturnering får vi väl ändå säga. Ja, det har ju varit en höjdare i 2 veckor nu. Varenda match har ju varit roligt att titta på.
Ja.
Så att det, lyfta på hatten för hela hockeyturneringen egentligen. Och det är ju så bra att NHL-spelarna är med i OS igen. Så vi får de här matcherna som verkligen... Ja, men lyfter allt, lyfter sporten, lyfter stjärnorna. Hockey får ju utrymme på ett helt annat sätt och sätter sig liksom i centrum för att, ja, men, vara den häftigaste kanske sporten under hela OS och följa.
Ja.
Även om skidor och hela den biten. De tog svenska insatserna är... Curlingen har ju varit, som sagt, också. Ja, men det är mycket, många spännande så, men just helheten har ju varit, det har ju varit klassmatcher egentligen varje dag i hockeyn.
Ja.
Även och... länderna som, ja men inte topp 8, men även topp botten 4 länderna möttes och sådär, så var det ändå kvalitet, och där var ju alltid någon NHL-spelare att titta på eller någon spelare som, så att det, ja, jättekul för hockeyn och för OS att NHL-spelarna har kommit tillbaka.
Ja, igen. Och jag är så tacksam att det ser ut som att vi kommer få såna här turneringar med regelbundenhet nu framöver, med en förhoppningsvis eller sannolikt en rotation med World Cup och OS liksom med 2 års mellanrum på obestämd tid framöver. Jag menar, tänk en sån som Celebrini, han kommer eventuellt kunna göra typ, om han håller nivån eller rent av blir ännu bättre, kanske kommer kunna göra typ 4 OS, 5 OS, ja, och dessutom typ 4 World Cup. Alltså, wow. Man blir ju kanske lite sorgsen att man har gått miste om att se, ja, men sådana som McDavid och McKinnon i ytterligare turneringar. Men nu är de här och nu får vi uppskatta dem för vad det är. Men jag håller helt med dig att det har varit en otrolig turnering att följa. Och jag var inne på det tidigare, men när man jobbar med sporten, då blir det lite lätt ibland att man blir kanske lite cynisk, eller att man kanske förlorar det som man från början hade som utövare eller som supporter, liksom, intresserad i sporten. Men för mig, alltså, den här turneringen verkligen, ja, men den tände någonting igen. Det var liksom så här, man fick, ja, jag känner mig lite så som när man var liten och kollade på ishockey och det var roligt så. If that makes sense.
Gnistan är tillbaka.
Ja, men lite så. Lite så.
Gnistan kom tillbaka.
Ja, men precis. Det var verkligen så här, ja, det var roligt att se i princip varje match.
Ja. Nästa OS om 4 år i franska Alperna. Det blir häftigt att se hur det kommer att bli. Men vi måste också prata om Sveriges insats i det här, i de här spelen nu. Blir uttåg i kvartsfinal mot USA. En sudden förlust.
Ja.
2-1 i den matchen.
Ja.
Vi pratade lite om Sveriges gruppspel här förra veckan. Så jag tänker att vi behöver kanske inte prata jättemycket om gruppspelet igen. Det var ju en seger mot Italien efter massor med skott. Förlust mot Finland. Det inte riktigt var det svenska laget gick att känna igen riktigt. Sett i kapacitet. Och sen då en ganska komfortabel seger mot Slovakien. Men det blev Lettland i kvart på grund av det här sena målet som Slovakien gjorde. Och det såg ju bra ut i kvartsfinalen mot Lettland.
I åttondelen.
Det såg ju ganska bra ut i den matchen. Och då tänker man, nu är det svenska laget på gång. För det börjar klicka lite i offensiven. Man såg lite forwardspar som funkar ihop. Backparen blev mer och mer sammansvetsade. Och Markström, han hittade ju någon slags skön nivå på målspel som gjorde att det inte var några, egentligen ingen diskussion om att han inte skulle stå eller inte, utan han tog ju rollen som första målvakt. Så det var ju med ganska stora förhoppningar man gick in till kvarten då mot USA. Och där tycker jag ju Sverige gör det väldigt, väldigt bra länge. Som vi har varit inne på med USA och deras slagkraftighet. Så är det ett litet snöpligt slut för Sverige i den här turneringen? Om det hade blivit en seger mot USA, hur hade inte det här laget då, det är lätt att prata hade, eller i liksom och så, men hade inte det här laget kunnat ta en nivå till då, tror du, i sig?
Jo, alltså de tycktes ju växa in i turneringen.
Exakt.
Så var det ju verkligen.
Det är det jag vill komma fram till. Alltså, de växte ju in och blev bättre och bättre.
Och jag var ju framme med och var ivrig att sätta fiaskostämpel om de åkte ut mot Lettland. Och det gjorde de ju inte. Så jag är definitivt inte villig att kalla det ett fiasko när man åker ut i kvartsfinal mot sedermera olympiska mästaren. Det tycker jag, det kan man inte säga. Men det är klart att det är en stor besvikelse att Sverige i ännu en stor turnering inte når varken final eller ens topp 4. Och det kommer ju av missar i gruppspelet, och att man behövde den här tiden då kanske att komma samman som lag. Medans lag som USA och Kanada till synes hade liksom den här, alltså de var på något sätt, kom samman som lag direkt. Vad det beror på vet jag inte.
Jag har lite har teorier spaning kring det där. Ja, spaning, teorier. Kanada och USA, de hade de byggde laget efter individer och efter roller och hade liksom satt ihop sitt lag. Så här vill vi att det ska se ut.
Ja.
Och vi går på det. Och så kan vi göra små justeringar längs vägen. Jag tyckte att Sverige kom in turneringen, visste kanske inte riktigt hur det här laget skulle sättas ihop.
Okay.
Kändes det som. Mm. Att det var... det kom lite skrällar där i Holmberg och Wennberg. Och man tänkte, okej, men vilka... Vad är det för roller de ska ha? Hur kommer det sättas ihop? Och det slutade med att Filip Forsberg hamnade utanför i första matchen. Och sen redan i andra matchen så kastas han in lite där. Det flyttades runt en del direkt från start i det svenska laget. Och det bygger ju inte kontinuitet. Alltså ingen... Man ska inte lasta... Alltså det ska inte bara hängas ut någon... i det, utan det är bara ren fakta att det är så gruppdynamik funkar, att det tar lite tid att sätta ihop ett fungerande spel och fungerande kedjor. Jag tyckte Sverige kanske var lite ivriga med att kasta runt i sitt lag. Och sen som gjorde att det tog längre tid, men när väl det började sätta sig, det var ju match 4-5 där, då hade de spelat ihop ett tag och det såg bättre och bättre ut.
Mm.
En annan grej som jag tänker på är Victor Hedman, Gabriel Anderskog, William Nylander som inför turneringen hade skador.
Mm.
Och Nylander tränade inte i början. Missade ju ett par träningar där. Landeskog hade ju inte spelat någon match på en månad nästan. Det är lite över en månad. Och Hedman har precis kommit tillbaka efteråt. Frågan är hur deras status var medicinskt. Var de helt 100%? Eller fanns det liksom lite osäkerhet kring dem ändå? Jag menar, Nylander som sagt missar träningar. Hedman fick ju kliva av i sista matchen. Och hade väl lite svårt att komma in i turneringen kanske.
Ja, men det tycker jag, det håller jag med om.
Och så just den här lagsammansättningen tyckte jag tog lite lång tid för Sverige att få ihop. Och jag tror det kan vara mycket till att det inte funkar för Sverige i helheten liksom. Hade spelet satt sig i någon match tidigare, säga att de hade, då hade kanske matchen mot USA varit en helt annan historia också.
Men ja, och små marginaler liksom, det är ett mål som skiljer från gruppspelsfasen, och då hade ju Sverige fått samma väg som Slovakien fick istället, va? Och jag menar, det var ju inget snack om att Slovakien gick vidare. Var det Tyskland de mötte, var i kvarten? Den hade ju Sverige tagit också.
Det tror jag.
Och vi hade ju definitivt gjort en bättre fight mot... För vi gav ju amerikanerna en bättre fight än vad Slovakien gjorde i...
Ja, men sen är det alltid lätt att vara efterklok. Men jag skulle ändå vilja påstå att någonting har med det att göra. En trygghet i kedjorna. Jag tänker på Kanada. De justerade... Absolut, lite grann. Då flyttade McKinnon till McDavid och så vidare. Satt ihop och sen en line med
de gjorde det liksom
och
så här,
Bennett.
Känslan var ju att de gjorde det när det funkade. Alltså, det klickade redan. Men så var det som att John Cooper var så här, ja, men vi testar det här ifall vi behöver det längre fram i turneringen. Jag tyckte att den känslan var tydlig. Men alltså, för Sverige var så här, okej, det här funkar inte. Vi måste hitta någonting som funkar.
Nej, men jag håller med dig där.
Ja.
Så jag tror också det är så. Och sen, det är inte lätt för... landslagsledningen kunde mycket väl ha gjort något annorlunda kanske, men de hade säkert en plan också, men den planen funkar inte, och då blir det kanske lite stress. Nu måste vi hitta något som funkar, och så klickar inte kemi riktigt, och det tar tid att lära sig varandra. Så det tror jag är en stor anledning till att det svenska spelet inte riktigt funkar.
Ja, nej, men jag håller med. Och det blir ju liksom, andra nationer är också så här, kika på Sveriges lag och riktigt, förstår inte riktigt så här, men varför Med vilket tanke, vilka tankegångar har man när man tar ut sådana som Bratt och Forsberg och sen inte sätter dem liksom i offensiva roller? Så här, men då kanske det fanns andra alternativ som var bättre lämpade. Men som du säger, lätt att vara efterklok. Alla har en plan tills man får ett slag på käften. Är det inte så att det berömda Tyson-citatet går?
Jag kommer inte ihåg riktigt. Men jag hade...
Sverige fick ju definitivt... ett par slag där och var tvungna att justera. Så att, ja. Ja, men det är men frustrerande.
För svensk del i alla fall.
Ja, men visst är det inte lite frustrerande att känna att alltså, jag tycker ändå det, man märker att USA och Kanada börjar eller har separerat sig lite från övriga nationer. Alltså två raka mästerskapsfinaler.
Jo, de har seglat ifrån just nu känns det som.
Mm.
Och vi får väl se hur länge det varar. Det är 4 år till nästa turnering. Vi får hoppas att...
två år om du räknar i World Cup.
Ja, och World Cup, ja. Den får vi räkna med såklart. Så 2 år har Sverige på sig nu här och mobilisera om. Då är det ny förbundskapten också. Rickard Grönborg kanske blir lite annorlunda tänk.
Förmodligen.
Och ja. Så spännande tid framöver för Sverige som också kanske har Leo Karlsson med i matchen igen. Och många av de här yngre har tagit ytterligare steg. Så att jag... Är ändå hoppfull för framtiden för svensk del.
Ja, vi har ju en JVM-generation här som precis vann som är på väg upp.
Exakt. Det
finns ju någonting där
också. Exakt. Men vi packar ihop OS-turneringen och säger tack så mycket för underhållningen. Och så blickar vi lite framåt nu istället mot det sista av NHL-säsongen som vi börjar här nu den här veckan. Det är viktiga matcher som står på spel och vi har en trade deadline som kommer nästa vecka, nästa fredag den 6 mars. Stänger fönstret för övergångar i NHL den här säsongen. Så det är mycket att se fram emot. Har du någonting speciellt som du vill lyfta som man ska hålla koll på här nu under slutet på grundserien?
Ja, alltså först och främst, vi har ju en hel del som händer utifrån med blågula ögon här kommande 2 veckorna egentligen. Utöver trade deadline som du nämner som är den 6 mars 21.00 svensk tid, va? Har jag för mig? Det
brukar vara 21.00, ja.
Får dubbelkolla lite. Vi ska väl jobba då så det kanske är bra att ha.
Nej, 21.00. Sen brukar det trilla in övergångar ett par timmar efter. Men fönstret stänger klockan 21 svensk tid, ja.
Ja. Men redan i slutet av den här veckan så har vi ju någonting som kallas för Hockey Day in Sweden här på, är det både fredag och lördag? Du ska ju vara på plats. Visst har jag fått det?
Jajamän, fredag och lördag i Göteborg är Hockey Day in Sweden. Ett återkommande event blir det ju. För NHL som kommer att vara på plats i Göteborg. Nu ska jag bara minnas vilken park det var.
Ja, du ska på plats.
Nej, ja, exakt. Det är ju i Göteborg, Viaplay kommer att vara på plats. Det är massor med event och saker som händer i Göteborg. Och lite som fantour, om ni kanske har varit på Global Fan Tour när det har varit Global Series i Stockholm och sådär. Med en hel del tv-spel, saker som man kan tävla i olika
grejer. Jag provade på en sån där. Var det inte så att man kunde skjuta typ med hockeyklubba på avstånd och pricka? Jag minns att jag var ganska vass på det. Jag kommer ihåg i alla fall.
Just det.
Och så är det ett watch party också, va? Visst är det på
jajamän, lördag? Jag tror att NHL-match 15-15 Frölundas match sänds på storbildsskärm på den här Hockey Day in Sweden. Och sen är det Rangers mot Pittsburgh på NHL Saturday. Och då är Viaplay på plats med studion och kör uppsnack och hela den biten också. Så det kommer ju bli en riktigt höjdardag i Göteborg. Och vad skulle jag säga, i Bältesspännarparken, nu fick jag fram det, fredag 16-21 och lördag 11-22, och då är det alltså massa roligt som kommer hända där. Jag kommer vara på plats och
man får chansen att träffa dig också om man...
Oh ja, den ska man inte missa, så håll utkik efter mig där på
supporter, fan för dig.
Exakt, kom gärna fram och tugga lite hockey om ni vill det. Och sen har vi Viaplay på plats också såklart. Så mycket kommer att hända i Göteborg, Bältespelarparken, på fredag och lördag.
Ja.
Pay a visit, så att säga.
Och sen kort efter det har vi ju på måndag, om exakt en vecka, den 2 mars, så har ju Detroit och Nashville gått ihop för att spela en match på bästa europeiska sändningstid på en måndag.
Mm.
Och det, det får man ju tänka ur perspektiv. Den kommer alltså sändas klockan 8 svensk tid. Vilket är liksom så här, det har man ju kanske vant sig vid att det sker på helger och sådär. För att, jag menar, det kan ju de kosta på sig där borta i Nordamerika för att ja, men man kanske är ledig och man tar med sig barnen eller barnfamilj eller vad det nu kan vara.
Ja.
Men nu spelar de alltså en match som spelas klockan 1 lokal tid i Nashville, fast det är en måndag. Och de har lite event och lite saker och ting som händer runt omkring där. Men det är ett initiativ som genomförs för, ja, men för den europeiska publiken delvis. Och det är ju...
ja, och lite, jag tror det var mycket, om jag inte har läst fel, men jag för mig att det var mycket så här, skolor och sånt som skulle gå på matchen i Nashville också. Eller har fått möjlighet att gå på matchen.
Mm, precis, så för publik... ja, event så det också. Blir ju...
Exakt. En liten... den ska vi såklart ha koll på. Det blir ju skitkul med tidiga matcher. Det vill vi ju ha i Sverige.
Mer av den varan.
Ja. Längs Sverige är ju tillbaka den 9 mars sen med ett lite mer NHL-innehåll skulle vi väl kalla. Då summerar vi ju såklart trade deadline.
Ja, det blir mycket trade-snack.
Och tittar på vilka lag som har vunnit och förlorat trade deadline. Och sen så tittar vi givetvis vidare på den här grundserien som nu går in i ett väldigt intressant läge. Med många lag som måste börja vinna matcher. Toronto, Winnipeg för att nämna två som är utanför. Och som varken Florida Panthers också kan vi ju säga. Ja. De dubbla mästarna har ju jättemycket att spela för här nu. Jag är sjukt taggad för den här våren som väntar nu när vi börjar om från OS-uppehållet.
Ja, nej, men nu har man ju varit inne i OS-bubblan här och hämtat lite... hämtat lite energi, återupptäckt glädjen, lite tändvätska sådär. Sen så... ja, det händer ju en hel del liksom från start här. Och sen så har vi väl en dryg... vad är det, ungefär 2 månader kvar innan det är dags för...
ja, en va?
Ja,
sista april är det väl...
sista grundseriematchen spelas 16 april, tycker jag vi ser här.
Ja, en och en halv månad kvar.
Ja, vi kan enas på en och en halv.
Det låter mer dramatiskt, en och en halv.
Ja, precis. Ja. Nej, men så det... ja, jag är fortfarande alldeles... jag är lite tom efter OS-turneringen. Får man vara det? Är det okej, liksom? Jag känner att jag behöver de här dagarna nu innan NHL faktiskt börjar spela igen för att ladda om lite.
Gör du det i lugn och ro? Och så börjar NHL på onsdag natten mot torsdag svensk tid. Då kör vi igång igen, så då får du vara utvilad.
Ja, det sög musten över lite. Men det var ju för att det var så bra hockey, så att man kan ju inte klaga på så sätt.
Exakt.
Har du någon, innan vi avrundar, tänkte jag, har du någon stor prediction för en för någon bytesaffär som du någon spaning?
Nej, inte du mig på sänkantarna. Nej, det har jag nog inte.
Ingen Jack Hughes till Minnesota eller något sånt där?
Nej, det är väl nej, det har jag nog inte. Tyvärr. Jag är ledsen.
Men vi får vänta med att summera det till nästa avsnitt. Man har ju inte ens tänkt så långt. Alltså det har ju varit... allt fokus har varit i här och nu.
Ett liksom. Vakuum.
Ja, exakt. Verkligen.
Exakt. Nu tänker jag att vi rundar av. För nu väntar en stor hockeyprofil på att jag ska ringa honom.
Oj då.
Och surra lite om Hockey Day in Sweden. Kul. Kan du läsa på nhl.com/sv här imorgon tisdag. Vi säger tack till alla ni som har lyssnat och tittat helt enkelt. Och sen hörs vi igen den 9 mars. Det här var allt från Längs Sargen den här veckan.